Du lyssnar på Perspektiv, en podd från Vad vi vet. Jag heter Per Granqvist.
Det är så otroligt mycket som reglerar vikt. Jag menar, tittar man på en karta över alla hormoner som styr vår ämnesomsättning så ser det ut som Londons tunnelbanesystem ungefär.
När jag hör att någon verkar vara hormonell så tänker jag på en kvinna. För det är ju det jag har lärt mig av historien. Män är sakliga, kvinnor är hormonella. Det är ju alltid kvinnor som beskrivits som att de har svårt att kontrollera sina känslor. Som att hysteriska, oresonliga eller haft PMS. Det ironiska är att det så många gånger varit män som beskrivit kvinnorna så. Vilket ju varit ett effektivt sätt att avsäga sig eget ansvar. För man kan ju undra vad han sa innan hon fick svårt att kontrollera sina känslor. Vad han gjorde innan hon blev hysterisk eller oresonlig. Idag vet vi bättre. Ja, alltså när det gäller hur hormonerna påverkar oss, det finns ju fortfarande en del grabbar där ute som beskyller kvinnor för att vara offer för sina hormoner. Så forskningsläget är klart. Alla är hormonella. Att tro något annat vore lika dumt som att tro att bara män har DNA. Hormonerna styr vår kropp och många av funktionerna i kroppen och därmed också hur vi mår och hur vi känner oss. Så det är inte konstigt att intresset för att försöka påverka hormonerna i kroppen ökat i takt med att vi förstått vilken stor betydelse de har. Kalla det biohacking eller hormonmanipulering eller vad du vill. Det jag insett när jag nosat på ämnet är att det låter mer konstgjort än det faktiskt är. Vad och hur vi äter påverkar också hur vi mår. Det är ju en självklarhet, det är något vi tar för absolut givet. Men varför det är så finns det inte så många självklara svar på. Forskningen är, så vitt jag förstår saken, relativt mycket i sin linda och några av de stora framstegen på området har faktiskt gjort de senaste 20-30 åren bara. Eller för att sätta det i perspektiv, när bantning och lightprodukter slog igenom på allvar på 1980-talet hade man väldigt lite kunskap om hur det egentligen funkade. Man pratar om kalorier och man pratar om att röra sig. Men även om två personer åt samma sak och rörde sig på samma sätt verkar de få olika effekter på deras kroppar. Idag så har vi koll på att hormoner är en del av förklaringen till det. Så att för att förstå mer så vänder jag mig till Martina Johansson, författaren till Hormonbibeln, ja den heter så, och till flera andra böcker om förebyggande hälsa. Till vardags är hon doktorand på Linköpings universitet vid institutionen för hälsa, medicin och vård. Från början är hon civilingenjör inom bioteknik från Chalmers och där föreläser hon numera ofta om kroppens hormonella system. Hon är dessutom en välkänd röst i biohackingkretsar i Sverige. Det här blir ett skojigt samtal eftersom Martina är duktig på att förklara komplexa samband utan att överförenkla. Så du kommer definitivt att lära dig både en och annan ny glosa idag. Men innan dess, prenumerera på podden om du inte redan gör det. Allt som krävs att du klickar på prenumerera eller följ i din poddapp och så får du alla nya avsnitt i evig tid framåt. Eller, ja, så länge du vill. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Därmed är det dags för Martina Johansson. I din bok skriver du om hur vår personlighet styrs av våra hormoner eller kanske våra karaktärsförutsättningar, ska man säga. Hur ska vi förklara det på ett bra sätt? Vad är det som gör att de styr hur vi uppträder som människor?
Det beror ju på att våra celler kommunicerar med varandra hela tiden, även våra hjärnceller, och de kommer ju frisätta ett gäng olika neurohormoner, till exempel serotonin, dopamin, noradrenalin, GABA. Och beroende på vilken mix de här är i och i vilken ordning de frisätts och hur mycket, så påverkar ju det hur vi mår, hur vi känner oss, hur vi uttrycker oss. Och karaktärsdrag på så vis som till exempel om man är väldigt morgonpigg, om man är väldigt produktiv eller man är lite mer laid back, kanske lite nervös av sig eller väldigt extrovert eller introvert. Så att många av de här grejerna som vi kopplar till personligheten styrs ju av frisättningen av de här neurohormonerna, neurotransmittorerna eller signalsubstanserna som de också kallas.
För det finns ju den här också, som, alltså vi kanske pratar lite om arv och miljö.
Mm-hmm.
En del tänker jag så här, alltså hur, från hur liksom kroppsfettet sätter sig till hur vi mår, sömnvanor, hur gamla vi blir. Alltså allt det här påverkas ju, men hur mycket kan man sätta en procentsats på? Hur mycket man kan påverka själv genom att påverka sina hormoner och hur mycket som man liksom, det här är det man har att jobba med.
Jag skulle säga att det kanske är 90% miljö, 10% arv, kanske till och med ännu mindre arvsdel, för att det är så mycket som är föränderligt och påverkbart. Och jag menar, även om vi har en viss genetik, så har vi ju i cellkärnan har vi ju hela vårt DNA och alla våra gener. Men sen ovanpå vår DNA-kedja så har vi ju de epigenetiska faktorerna. Epigenetik betyder ordagrant ovanpå generna. Och där sitter små reglage som kan stängas av och sättas på. Så att säga att vi har typ jätteofördelaktig genetik. Vi har genetiken för någon otrevlig sjukdom. Och vi kanske har anledning att oroa oss för den, för att vår mormor och kanske farmor eller morbror eller någon sån här ganska nära släkting utvecklade den här sjukdomen kanske i 50-60 års åldern. Det kanske var en hjärt- och kärlsjukdom eller kanske cancer eller någonting sånt. Och ja, vi kommer ju ha genetiken för någonting liknande. Men eftersom hjärt- och kärlsjukdomar till exempel till största delen är livsstilsbetingat, så kan man ju genom att påverka sin epigenetik undvika att man drabbas av samma öde när man själv hamnar i samma ålder.
När man pratar om arvmiljö så är det ofta att man tänker sig att det är hälften hälften. Och det du beskriver är ju ett helt annat förhållande. Och jag kan tänka att det är ena sidan när man säger att ja, det är, man har ju det här arvet, men det är bara det man har. Det är ett fatalistiskt sätt att förhålla sig till sin egen kropp och sin hälsa. Medan det du beskriver är mycket mer att liksom så här, makerspace. Man kan tinkra lite med vad som helst och så kan man få resultat.
Ja, och sen så kan man också tänka att vad är arv egentligen? För att jag menar, även livsstil kan ju gå i arv. Så att jag menar, vi säger att man har många släktingar som är ganska överviktiga och man själv är också överviktig. Och ja, man har genetiken för att lägga på sig extra vikt och kanske svårare än vad som är önskvärt att förbränna fett som andra kan, och man kanske inte kan äta riktigt samma grejer och sådär. Och det är ju väldigt orättvist. Men samtidigt så kan man ju då undra över vad är det mer som har gått i arv? Kanske är det ett visst ätmönster som har gått i arv? Kanske har mat använts på ett visst sätt inom familjen? Att man har använt mat för att fira, för att trösta, för att muntra upp sig. Och mat har liksom haft en viss roll och det har man också ärvt. Och det då bidrar till att man kanske äter på ett annat sätt än smalare personer, till exempel.
Just det. Ska vi backa bara lite här. Du kan ju allting om hormoner. Så var sker hormonutsöndringen i kroppen och liksom varifrån?
Ja, så hormoner, de kan ju frisättas lite överallt ifrån. De kan frisättas från hjärnan, från fettväven, från könsorganen. Sen har vi ju några hormonproducerande organ som i princip bara håller på att frisätta hormoner hela dagarna. Och det är ju binjurarna till exempel, som sitter ovanpå njurarna, som en liten mössa ovanpå njurarna. Och sen har vi sköldkörteln, och den känner ju väldigt många till av den anledningen att det är en ökande skara människor som drabbas av problem med sin sköldkörtel, hypotyreos eller Hashimoto's, som är att sköldkörteln som styr kroppens förbränning, den går på lågvarv helt enkelt. Och det för inte bara med sig att man kan få lite viktproblem, utan att man också kan bli lite deppig och nedstämd och trött och sådär.
Så till din poäng där, att det styr verkligen allting. När det är obalans så påverkar precis det. Men innebär det alltså att alla hormoner transporteras inte via blodet, utan vissa verkar lokalt och transporteras på andra sätt då?
Ja, precis. Men de flesta transporteras ju i blodet, och det är ju därför som vi kan mäta dem. Jag menar, om man undrar över sina hormonnivåer så kan man ju gå och ta ett blodprov, och där kommer man ju hitta de allra flesta liksom.
Vi känner till några hormoner som man talar om i den allmänna diskursen, som kan vara adrenalin, serotonin, dopamin. Är det de tre stora och vanliga, eller några jag missar här om vi ska ta, vet jag, topplistan?
GABA tycker jag är viktig. GABA, det är det här hormonet som frisätts, som har en väldigt lugnande effekt när man känner sig lugn och tillfreds och lite trött sådär. Och alkohol till exempel påverkar GABA-receptorerna väldigt mycket, och det är det som gör att efter en stressig dag så känner man kanske att nej, nu vill jag ha ett glas vin, och då får man den här GABA-frisättningen, och det är det som gör att man kan känna att man kan andas ut och bara oh, gud vad skönt, jag behövde verkligen det där glaset liksom.
Det är liksom fyllehormon.
Ja, lite så. Vissa har ju då en starkare dragning än andra till vissa hormoner som frisätts vid intag av diverse substanser. Som till exempel nikotin, som är en väldigt dopaminärg drog. Men den slår också ganska brett, men framförallt då på dopaminet som är det här belöningshormonet som gör att många kanske tycker att rökning till exempel är ganska äckligt de första gångerna, och de förstår liksom inte riktigt ja, men hur skulle man kunna bli beroende av det här. Men så smyger sig den här dopaminfrisättningen på och ger en liten, liten dos för varje cigarett. Och sen till slut så är man ju beroende av de här dopaminpuffarna liksom.
Vi har också två sorters hormoner, har jag förstått.
Mm-hmm.
Det är proteiner och steroider. Vad skiljer de åt?
Det är ju ganska intressant, för att steroiderna, de har ju sina receptorer inuti cellkärnan, så att när de ska kommunicera med kroppen och med kroppens organ och sådär, till exempel könshormoner, det är ju steroider då går de liksom in i cellerna och in till cellkärnan och kommunicerar rakt med generna, eller då epigenetiska faktorer, vilket gör att könshormoner till exempel, de har ju en väldigt stark och omfattande effekt på kroppen. Och det ser vi ju vad som händer liksom i puberteten till exempel, att könshormonerna har ju förmågan att verkligen transformera en människa från barn till vuxen och påverkar ens utseende och humör och mående väldigt, väldigt mycket. Om man byter kön till exempel och går på hormonbehandling, så ser man också hur otroligt kraftfulla könshormonerna är. Det går att byta kön och se helt och hållet ut så som man då kanske associerar med ett kvinnligt utseende eller ett manligt utseende, även om den här personen börjar sin förvandling i vuxen ålder när den redan har genomgått sin vanliga pubertet. Man kan helt och hållet reversera det och bli det motsatta könet då, så att de är otroligt kraftiga, och inget proteinhormon kan någonsin ha den här dramatiska effekten, för att de har sina receptorer utanpå cellytan, så att de är mycket svagare och kan liksom inte reglera lika mycket, även fast de kan ju såklart påverka mycket dem också, men inte i närheten av så mycket som könshormonerna.
Det här är ju intressant, det för mig tillbaka till något jag inte förstod innan som jag läst i din bok, och det är att vi har egentligen bara känt till hormoner i ett sekel, men att intresset tog fart på 50-talet när man ville undersöka kvinnliga könshormoner som gjorde det möjligt att göra infertila kvinnor och fertila. Och samtidigt tittar man ju på det här med hur manliga idrottare skulle prestera bättre, och då återigen till könshormonerna. Men sen så stod det, om jag förstod det som stilla, inom citationstecken, ganska länge fram till sekelskiftet. Vad är det som händer vid sekelskiftet som gör att man plötsligt liksom blir så väldigt intresserad av liksom hormonerna och hur det styr kroppen?
Det var ju att man hittade lite fler hormoner kopplade till matsmältning och hunger och övervikt, fettförbränning och det där. För att då hade man ju börjat studera fetma väldigt ingående, i och med att fetman blev ett sånt omfattande problem i bland annat USA då, så såg man ju att fler och fler fick diagnosen diabetes typ 2, och fler blev drabbade av den här ganska extrema fetman. Och man förstod inte riktigt varför, för att det var liksom på en ny nivå som man inte sett tidigare.
Och det var då mot bakgrund att man egentligen pratat om liksom låg kalori. Jag menar 80-talet och 90-talet är ju fullt av liksom minimjölk och benvärmare och knipa med stjärten.
Precis. Då undrar man ju, men hur kan folk plötsligt få sådana viktproblem som de inte haft innan? De kan väl inte äta så otroligt mycket mer än tidigare? Och nej, det gör de ju inte, utan det är ju att maten innehåller andra ämnen som triggar fler belöningshormon och triggar våra hungerhormon och sådär. Och det var just ett av de här hungerhormonerna som heter grelin som man fann då. Och kort därefter så tror jag man hittade då mättnadshormonet också, leptin. Och då gjorde man experiment på möss och råttor där man rent genetiskt då slog ut till exempel leptinet. Man slog ut deras mättnadshormon och så fick de samma kost och sådär. Och så såg man att den musen som inte hade något mättnadshormon, den blev ju liksom flera gånger större än den andra musen. Att man kunde se att, jaha, okej, bara de här hormonerna gör ju jättemycket för just hur man utvecklar fetma då till exempel. Och hur man upplever sitt behov av mat och hur mycket man vill äta och sin aptitreglering, men även sin förbränning.
Och det är då vi också får GI-kost och LCHF och sånt dyker upp mot bakgrund av de här nya hormonrönen.
Ja, precis. Då tänkte man att ja, okej, det verkar ju som att det här med blodsocker är ju en grej då. Så att man kanske inte vill ha jättesvängigt blodsocker hela dagen. Då blev ju GI väldigt trendigt, att man ville på något sätt lista livsmedel som hade högt respektive lågt glykemiskt index. Och då se att okej, men vad kan man äta då som håller blodsockret i någorlunda vettig balans? Och sen så gick man ju mer och mer åt det hållet då. Det blev trendigt med till exempel LCHF där man siktade på inte bara lågt GI utan också GI0. För man såg att, jaha, om jag äter till exempel då bara kött och fett, ja, men då rör ju sig inte blodsockret överhuvudtaget. Så det blev ett större intresse för just det här med blodsocker.
Jag minns att Max Hamburger lanserade en hamburgare utan bröd. Så man fick då liksom köttbiten i sallad istället. Det kändes så himla uppvärdigt på något vis. Samtidigt var det också en sån här märklig brytning med 80-talet och 90-talet. För det var ju mycket så...
Ja.
Ät inga kalorier. Kalorier är dåligt. Man har egentligen liksom hela 80- och 90-talet uppfattade jag väl som att den rådande teorin var kalori in, kalori ut, punkt.
Verkligen. Och så är det ju ganska mycket fortfarande att det är ju väldigt många som klamrar sig fast vid den här kalorihypotesen. Och där vill jag gärna öppna upp för att man tänker på hur extremt hormonellt komplext system vi har i våra kroppar och att det är så otroligt mycket som reglerar vikt. Jag menar, tittar man på en karta över alla hormoner som styr vår ämnesomsättning så ser det ut som Londons tunnelbanesystem ungefär. Det är väldigt omfattande.
Det är ett fint sätt för dig att säga att det här är liksom nys och att man som alltid ska vara lite försiktig när det dyker upp en formel som är liksom väldigt enkel för att hantera komplexa system.
Ja, för jag menar, visst, det kommer ju funka för vissa liksom. Det är klart det kommer funka att försöka dra ner kalorierna genom att äta mindre och träna mer och sånt. Men frågan är ju då, ja, men hur hållbart är det? Kan man upprätthålla den livsstilen där man hela tiden äter mindre och tränar mer? Eller kommer det leda till jojobantning och att man håller på att gå runt och är hungrig eller man känner skuld för att nej, men nu åt jag för mycket igen och ja, nej, men nu blir det en timme på träningscykeln, nu åt jag det där, att det blir liksom väldigt kompensatoriskt hela tiden och det kanske inte heller är så värdigt liksom.
Nej, verkligen inte. Det är ju det där komplexiteten i det och att hitta en diet. Diet har blivit ett sånt fult ord, men allting vi väljer att äta, om vi bara väljer att äta sallad eller om vi väljer att äta kött eller väljer att äta bara chips om jag ska ta hypotetiska dieter så är det ju fortfarande en diet och alla får väl välja en diet tänker jag, men det är väl bantning som är liksom det idiotiska i allt det här.
Ja, jag tycker det, för att då tar man inte riktigt hänsyn till hur komplex och fantastisk kroppen ändå är och att det finns otroligt mycket hormoner som styr vårt ätbeteende och vårt mående och hur vi liksom känner kring olika livsmedel och även vad vi kan bryta ner. Jag menar, vissa mår fysiskt dåligt av, jag vet, du hade något exempel på bacon, att du kan absolut inte äta bacon.
Nej, och, verkligen.
Och det är ju jätteintressant liksom. Varför kan du inte göra det? Jo, troligen så har du inte rätt enzymer och hormonfrisättning för att kunna spjälka det. Och det säger ju någonting om din kroppsbehov.
Ja, det är grejer man upptäcker. Apropå det där med att man har olika förutsättningar så kan man ju märka det i en familj att metabolismen verkar agera helt annorlunda. Man äter samma saker men det slår ändå olika. Men också hur suget efter olika saker är annorlunda. Mm-hmm. Jag menar, jag är ju vegetarian sedan flera år, men det var ingen stor grej för mig, för att jag har alltid haft sug efter grönsaker och aldrig riktigt tyckt att liksom, kött var jättekul. Jag gav liksom inte upp något, utan jag kanske bara släppte något som kanske inte riktigt var min grej.
Ja,
medan andra i familjen liksom äter, jag äter ju så här grönt och kallt och rått dras jag till, medan de dras till varmt djur och fett. Så ibland kan det bli lite slitningar. Jag tänker på det när du pratar om det här, är ju här hormonmanipulation. Det kan ju låta onaturligt, men ju samtidigt är att leva med eller uppmuntra de naturliga förutsättningarna. Och det är ju intressant att det kommer mot bakgrund av 80-talet och 90-talet, den här nya vurmen för det. Mm-hmm. Samtidigt finns det ju någonting i det här som också är liksom lite... Nietzsche är det väl som talar om övermänniskan, übermensch.
Precis.
Det är väl så talad Zarathustra han skriver där, där han pratar om en felfri, en perfekt övermänsklig person som lever för evigt, stark, frisk och liksom evigt spirande.
Precis.
En sak handlar om att optimera, och det känns skrämmande. Eller att maximera kanske det som känns skrämmande, och optimera kanske det man ska sträva efter.
Det handlar ju i grund och botten om att må så bra som möjligt och att skapa liksom förståelse för sin egen kropp och hur den fungerar, och sen respektera hur den fungerar. För att många gånger så tycker vi ju att vi kan köra över den totalt och tycker att strunt i det här liksom. Nu hade jag lite ont här, men eller nu känner jag mig egentligen för stressad, men strunt i det, eller jag är egentligen för trött. Men att man istället tar de här signalerna på allvar och noterar dem, att okej, det här var för mycket för mig, eller det här funkar inte för mig. För ofta så tittar man ju på andra väldigt mycket och ser då vad som borde funka. Att men nu kör ju min kompis den här dieten som funkar jättebra på henne. Varför funkar den inte på mig? Så att jag är ju väldigt stor förespråkare av att just lyssna inåt och känna efter och respektera det som kommer ut, liksom, de signalerna. Det är inte jättemycket optimering så egentligen, utan det handlar mer om att första steget är att ta bort det som inte funkar. Man tar bort alla de grejerna som gör att man mår sämre, att man känner sig tröttare, får ont i magen och alla de här sakerna, så att man blir mer uppmärksam.
Men innebär det att du är skeptisk mot läkemedel?
Nej, jag är absolut inte skeptisk mot läkemedel. Jag tycker att läkemedel är helt fantastiskt. Och jag menar, jag använder själv läkemedel regelbundet och har gjort liksom hela mitt liv av diverse olika anledningar. Så att,
utan det är mer att hålla liksom grundkoll och se till att det funkar. Alltså det är inte...
Ja, absolut. Jag menar, jag är jätte...
Du är liksom inte vaccinmotståndare för att det är onaturligt.
Nej, absolut inte. Jag är helt för att man ska gå till läkaren. Och jag menar, det är väldigt ofta som jag får rekommendera mina läsare och följare att gå till läkaren, gå till vårdcentralen. Liksom. För att vissa grejer ska man inte försöka fixa själv. Utan vad jag är inne på är ju mer livsstilsoptimering. Att det man kan fixa själv... Man har mycket mer makt än vad man tror. Men är man sjuk och man behöver vård eller man behöver läkemedel, ta den vården som erbjuds.
Du beskriver att allting börjar med blodsocker och insulin i din bok. Och det är ju någonting jag gillar där, att du skriver att insulin är jättelätt att styra genom hur mycket socker man äter. Mm. Och det är liksom ingången. Så ska vi bara gå igenom, alltså, blodsocker och insulin. Hur hänger det där ihop?
Blodsocker är ju direkt kopplat till vad vi äter. Och det kan man väldigt snabbt se om man kopplar på sig en blodsockermätare till exempel. Eller bara köper en vanlig liten blodsockermätare för 200 spänn. Där man får sticka sig i fingret och mäta sitt blodsocker i en liten droppe blod. Direkt efter måltiden så kommer man se att om ens måltid är... väldigt kolhydratstinn, till exempel en tallrik pasta, så kommer det oftast, om man inte är väldigt, väldigt insulinkänslig, att se en liten höjning. Och om man då äter någonting som inte innehåller några kolhydrater så kommer den här höjningen utebli. Och vad som händer i kroppen som ett respons på blodsockerhöjning är just frisättningen av insulin, som är det blodsockersänkande hormonet. Men utöver att sänka blodsockret så lagrar det också in ett väldigt anabolt inlagrande hormon som gör att när insulinet är aktivt så är våra fettceller stängda. Det är som en svängdörr, kan man säga. När insulinet är aktivt så är de öppna åt ett håll. De är i det inlagrande tillståndet. Och när insulinet sjunker så aktiveras ett annat hormon som heter glukagon. Och det är som ett svar då på att vi inte har ätit, att vi är fastande. Då är det här glukagonet aktivt och då är fettcellerna öppna åt andra hållet. Då kan vi använda den energin, då kan den liksom tillgängliggöras. Det innebär ju då att man har väldigt frekventa måltider. Och varje måltid är ganska blodsockerstinn då. Man ökar sitt blodsocker kontinuerligt. Så kommer man ha väldigt lite möjlighet att ta av sitt eget inlagrade fett. Så det kommer ju bli då att man tenderar kanske att gå upp i vikt mer än vad man önskar. Bara för att man ger inte kroppen chansen att få ner insulinet, få upp glukagonet och öppna upp fettcellerna åt rätt håll.
Och det här med att man pratar om att insulinet går upp och ner. Alltså det finns ju också den här teorin om inflammation.
Ja, man har ju kopplat kraftiga insulinfrisättningar eller kraftiga insulinsvängningar då till ökad inflammation. För att insulin i sig kan sätta igång frisättningen av inflammatoriska cytokiner. Och det är små inflammationsmolekyler som signalerar till immunförsvaret att det ska aktiveras, att nu händer det någonting här. Och då har man sett då att om man har kroniskt högt insulin, att det är liksom igång hela tiden, så ser man att de här personerna har oftast lite högre nivåer av de här inflammationsmarkörerna. Och det har man då kommit att kalla för kronisk låggradig inflammation, när kroppen hela tiden är lite mer på sin vakt än vad den skulle behöva vara.
Och det är den här, alltså i den här inflammationsteorin, det är den man nu, det verkar som att en majoritet av västvärldens sjukdomar verkar komma, eller vara kopplat till det, eller hur?
Ja, det känns som att det finns någon form av vetenskaplig konsensus där, att man tror mycket på den här inflammationsteorin, att det är det som skulle kunna driva till exempel då hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och även de här neurodegenerativa sjukdomarna som Alzheimer och Parkinson och sånt.
Mm. Så hur ska man förhålla sig till det här? Jag menar, i grund och botten är väl, om man tar 80- och 90-talet, så blir brytpunkten där. Liksom, där var det ju väldigt mycket att kalorier in och ut och sen så att tappa vikt genom att träna.
Mm.
Men om jag förstår dig rätt så är det så att man tappar alltså inte vikt med träning utan genom att ställa om eller nollställa sin förbränning.
Ja, precis. Men sen, alltså, jag menar, vill man ha ett bättre insulinsvar och sänka insulinet och förbättra blodsockret och sånt. Jag menar, träning kommer absolut hjälpa. Så jag menar att ha en regelbunden träningsrutin, gärna då styrketräning så att man aktiverar de här GLUT4-receptorerna som sitter ovanpå muskelcellerna som öppnar upp då när de blir aktiverade och suger upp socker från blodomloppet. Vill man bli mer metabolt frisk, så någon form av träningsrutin kommer ju alltid vara väldigt fördelaktigt.
Men man kan inte bara träna och sen fortsätta äta samma sak som man gjort innan om man har en...
Det verkar ganska ostrategiskt, för då är det som att man kämpar i uppförsbacke ganska mycket, för att då kommer man hela tiden ha hormonerna emot sig och de kommer ju vara mycket mer kraftfulla än träningen. Så att då blir det mer det här att man kanske cyklar mil efter mil eller springer kilometer efter kilometer dag ut och dag in, och man blir liksom inte av med den där magen och man undrar liksom, men jag tränar ju hela tiden. Den här veckan har jag sprungit 7 mil och jag har kvar den här magen. Varför försvinner den inte?
Kopplat till det här finns det då de som är väldigt duktiga på att optimera sin, vad de äter och träna. Och det är någonting som man har märkt och som du också hjälpte mig att se. Nämligen att fitnesspersoner kan oväntat mycket om hormoner.
Ja, men absolut. Det kanske man inte tänker att de kan sådär. Men det förekommer en hel del intressant kunskap i fitnesscommunityt. Och när jag la om min kost till en lågkolhydratkost och började träna och sånt, så fick jag upp ögonen ganska mycket för fitness, mest som en fåfäng grej, för jag ville se liksom att okej, men kan jag också nå den här fysiken? Hur svårt ska det vara liksom? Vad är det som krävs?
Vem vill då, inte bli fitnessstjärna?
Ja, precis. Så att då förstår jag att de sitter på en hel del kunskap om det här med fettinlagrande hormoner och vätskeinlagring och vätskedumpning och hur man bygger maximalt med estetisk massa, hur man ska träna, varför det funkar och vad som inte funkar. Till exempel, varför är det ingen bodybuilder som är ute och springer 5 kilometer varje dag till exempel?
Ja, varför är det inte det?
de går hellre ut på en morgonpromenad, och det beror på att de vill ha sin puls i den fettförbrännande zonen. De vill ha sin puls i typ 90-120-130 max, för att då inte vara för katabola, inte vara för kortisoldrivna, alltså inte för mycket stresshormoner, utan de vill tillåta fettförbränning samtidigt som de undviker nedbrytning av muskelmassa, vilket då till exempel frekventa löpturer tenderar att bryta ner för mycket muskler. Och som bodybuilder då så vill man ju såklart vara så muskelbesparande som möjligt samtidigt som man blir av med maximal mängd kropps.
Hur är det att vara i, alltså man hör ju om keto, eller att det är kopplat till att vara i ketos. Hur definierar vi det? Det känns som det hör till den här delen av samtalet.
Ja, inte riktigt. Men att vara i ketos och vara keto, då har man ju oftast plockat bort all blodsockerhöjande mat och alla kolhydrater, eller nästan alla kolhydrater. Och det involverar då ofta en kost som består av köttfett och grönsaker, brukar jag säga. Och sen kan man reglera mängden kött och fett och grönsaker lite efter så som det passar en. Men för att vara riktigt ketogen så ska man ju då äta ungefär 80% av ens energi ska komma från fett och resten från protein. Så det är ett kraftigt skiftat förhållande mellan kolhydrater och fett, för att då signalera till kroppen att nej, nu är det inte glukos som är energikällan längre, utan nu är det fett. Och här kommer fett, så nu får du bryta ner det och lära dig att hantera det.
Men är inte det rätt många fitnesspersoner som är just i, jobbar med det med keto?
Periodiskt i alla fall. Det är väldigt populärt inom fitnesskulturen att köra en cyklisk ketogen diet, så att man använder båda systemen. Så att när man bygger och ska bli maximalt stor så kanske de käkar en hel del kolhydrater i form av ris och potatis och sånt. Och sen när de ska döffa ner sig och bli så där superdefinierade, då tar de ofta och minskar kolhydraterna kraftigt eller till och med tar bort dem helt i en kort period. Går in i ketos, kissar ut massa vätska, sänker sitt aldosteron som är ett vätskeinlagrande hormon. Och det är då man blir så där krispigt torr och får de här definierade magrutorna.
Som sagt, en grupp som tror jag för många vet oväntat mycket om hormoner och metabolism och hur kroppen funkar. Vi pratat om hormoner och hur de kan vara förändliga, men också där kopplar det till det att äta genomtänkt. Och där finns det helt enkelt många fler möjligheter att må bättre än vad man anar. Och som alltid är ju kunskap bra. Men fortfarande för mig, liksom, hela bakteriefloran i magen och hur den påverkar kroppen är lite otydlig. Mm. Spelar hormonerna också in där?
Ja, alltså vi har ju ungefär 2 kilo bakterier i våra tarmar som är där hela tiden. Det byts ut såklart kontinuerligt, men de är där hela tiden. Och sammansättningen, beroende på vad man har för kost, så kommer man ju odla upp den typen av bakterier som gillar samma saker som man själv äter. Så käkar man mycket ägg så kommer man få en tarmflora som också käkar mycket ägg. Och äter man mycket grönsaker så kommer man få en tarmflora som är specialist på det. Och tarmfloran, den ligger ju liksom close on tarmslemhinnan och kommunicerar hela tiden då med tarmslemhinnan och tarmslemhinnans celler. Och där sitter ju också immunförsvaret. Så att beroende på hur välfungerande tarmflora man har, ju bättre då eller så, kommunikation sker mellan tarmslemhinnan, tarmfloran och immunförsvaret.
Varför säger du att immunförsvaret sitter där, som att det satt i en liten klump där? Är det där som är kärnan?
Ja, typ. Det sitter ju utspritt i hela magtarmkanalen. Och det sitter ju främst då i själva då tarmslemhinnan. Och styrs och regleras väldigt mycket av tarmfloran. Och det gör det för att all näring kommer ner där. Och det är där som kroppen snabbt kan detektera till exempel status. Hur ser läget ut? Vad har kommit ner nu? Behöver vi reagera på det? Och jag tror det är inte riktigt kartlagt exakt hur tarmfloran och immunförsvaret hänger ihop. Men man vet att det hänger ihop och att det påverkar väldigt mycket. Och det är därför som man har börjat forska väldigt mycket på bakterioterapi nu för alla möjliga olika sjukdomar. Till exempel cancer då, att man testar att till exempel byta ut hela tarmfloran på cancerpatienter för att då ge en ny signal till deras immunförsvar som potentiellt då skulle kunna göra att kroppen själv hanterar cancern.
Det är som att bota om systemet på något sätt om man tillsätter då någonting nytt. Men hur tillsätter man ny tarmflora? Är det att äta stora mängder kimchi då, eller vad gör man?
Om vi pratar terapi så gör man ju det genom typ som ett omvänt lavemang eller typ att helt enkelt placera en annan tarmflora i mag-tarmkanalen på patienten. Och det finns kliniker för det här. Bland annat i Holland har de börjat experimentera. De var väldigt tidiga med att byta ut tarmfloran på diabetiker och på kroniskt överviktiga. Och nu har de också börjat med vissa typer av cancer. Men om man ska försöka byta ut sin egen tarmflora så är det ju lättast att ändra sin kost till exempel. Och du nämnde typ kimchi, kombucha, sådana saker som tenderar att vara väldigt pre- och probiotiska. De kommer ju också hjälpa till att bygga upp en ny och potentiellt bättre tarmflora.
Intressant att det här är ett så outforskat område.
Mm.
Man tror ju ofta att vi vet så väldigt mycket om kroppen, att det där har vi klarat av och checkat av. Men det här verkar vara ett område där vi bara är i absolut början av att förstå hur det hänger ihop med hur immunförsvaret påverkas, men också hur liksom, vår mentala hälsa, vårt humör, vårt beteende och vårt mående verkar också ha sin grund både då i magen och av dessa hormoner. Så att det är som det att magen känns som nästa front att undersöka.
Verkligen.
Så vi har också, jag märkte att jag har en så här lång lista på grejer som jag verkligen undrat över. Det är också den resistenta stärkelsen. För att man pratar om att en del, ska man äta LCHF, ja då är det ju en del som stärkelse du inte vill ha in uppenbarligen. Liksom, man vill ju hellre äta överjordsgrönsaker än underjordsgrönsaker. Mm. Men samtidigt så pratar vi om att då resistent stärkelse, det finns till exempel då i potatis som har massor med kolhydrater i sig. Men då vi pratar om en resistent stärkelse, hur skiljer den och när uppstår den?
Ja. Alltså resistent stärkelse, den är resistent för att den överlever hela vägen ner till tjocktarmen där den då kan bli mat åt tarmbakterierna.
Alltså den överlever det hemska syrabadet som finns i magen?
Precis, den överlever syrabadet och när den väl kommer ner till tarmbakterierna så käkar de upp den och av det så producerar de då smörsyra som är väldigt fördelaktigt för tarmarna och immunförsvaret. Så att det har också bra hormonella effekter som till exempel att vara väldigt blodsockersänkande. Så äter man en kolhydratstinn måltid och tillsätter resistent stärkelse till den så kan man få ett lägre blodsockersvar. Och exempel på resistent stärkelse det är ju till exempel då kokt kall potatis. Potatisen behöver vara kall för att då stelnar stärkelsen och en del av den blir då resistent. Sen har vi också kidneybönor och svarta bönor. Bönor är jättebra i allmänhet men speciellt kidneybönor och svarta bönor som då har väldigt blodsockersänkande effekter. De är mättande också sådär, så att det kan vara ett bra tillskott.
Verkligen, och sen kan man väl alltid göra potatismjöl va? Det funkar.
Ja, precis.
Det känns som att potatisen är potatisen och sen så bönorna som man ska hålla koll på. Jag brukar alltid avsluta med att be om tre boktips som har inspirerat dig på det här området för den som vill fördjupa sig ännu mer.
För det första så är det en bok av Jeff Volek och Stephen Finney som heter The Art and Science of Low Carbohydrate Performance som jag läste väldigt tidigt i min egen omläggning av kosten. Och de pratade väldigt mycket om ketogenkost och jag tränade ganska mycket då. De pratade om det som ett sätt att öka sin fysiska prestanda. Och de här två personerna som har skrivit boken, de är forskare och fick en fantastisk artikel publicerad i Nature som är då väldigt prestigefyllt som handlade om just det här med att prestera fysiskt i ketos. Och det fick mig väldigt, väldigt inspirerad till att fortsätta utforska det här med ketos och utforska hur det kunde förbättra eller underlätta träning då och framförallt konditionsträning.
Mm.
Och sen så har vi Deep Nutrition av Catherine Shanahan som är en väldigt intressant bok som handlar om lite mer biokemiskt varför människan behöver mer artegen träning. traditionell föda och varför man ska undvika vegetabiliska oljor och hur man äter rätt för sin hjärna och sådär. Sen så har jag nyligen läste jag en ganska tjock och omfattande bok som heter Autophagy, autofagi på svenska, som är skriven av en estländare som heter Sim Land. Och där skriver han väldigt ingående om alla fördelar med olika typer av fasta och exakt vad som händer då nere på cellnivå när man fastar och hur man då har möjlighet att starta om hela sitt immunförsvar. Så att, det var väldigt spännande också.
Men är det det som händer när man då, som både du och jag gör, att hoppa över frukost utöver att bara ta kaffe och kanske lite havremjölk i?
Ja, precis. Då börjar man liksom lite hormonsnäll sådär och sänka eller öka sin insulinkänslighet i levern. Och så kan man då, om man fastar lite längre, kan det vara väldigt fördelaktigt för immunförsvaret.
Och vad är lite längre?
Det publicerades en intressant artikel i New England Journal of Medicine där de då hade fastställt att gärna 18 timmar tyckte de. 18 timmar fasta. Men man ser ju fördelar redan efter 12 timmar skulle jag säga.
Just det, så att om man har partiell fasta 18 timmar om dygnet, då är det vore kanon enligt den här.
Ja, precis.
Jag ska läsa den. Nej, det ska jag definitivt göra. Reflektera över det. Verkar jättetråkigt. Men det är ju också det där igen, att när man lär sig och man provar och att det blir ju, även de där små sakerna påverkar ju och man vänjer sig ju vid allt så småningom. Och så får man ju se resultaten att man faktiskt mår lite bättre. Stort tack för att du ville vara med här och reda ut detta komplexa ämne och förklara det på ett sätt som jag tror att många uppskattar.
Ja, vad roligt.
Tina Johansson från Linköpings universitet var det där som du hörde tala om hormoner och hur de påverkar oss och vilket betydelse de har. Jag måste säga att jag inte hade någon koll på det här innan jag fick tips om hennes bok och att jag nu känner mig i alla fall lite klokare. Har du en vän som funderar på vad de äter och hur de kan vara bra, tipsa dem då om det här avsnittet. Dela knappen i appen är enklaste sättet. Delar du i sociala kanaler är det hashtaggen perspektivpodden som gäller. Hashtag perspektivpodden. Lyssnar du via Apple Podcast eller Acast får du gärna ge podden 5 stjärnor i betyg. Det är många som gjort det före dig nämligen och det hjälper ännu fler att få perspektiv på aktuella ämnen. Producent idag är Jens Back, klippte gjorde Hanna Brandén och det är Stray Dog Studios som stått för ljudet. Jag som lärt mig nya grejer om hormoner heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från vad vi vet. Om du vill ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag i ditt flöde, följ då vad vi vet på Instagram eller Facebook eller i någon annan av dina favoritkanaler. Tack för att du lyssnat idag. Snart hörs vi igen.